I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson och idag ska vi få lite inblick i Sydafrika, både innan, under och efter apartheidtiden. När jag var liten på 80-talet så var det en rätt stor fråga i Sverige det här, och jag var faktiskt med i en ungdomskör som sjöng sådana här sydafrikanska frihetssånger. Xosholosha Mandela, Sihamba och Open Bota. Jag hade väl ganska vaga idéer om vad det var vi sjöng om, men Sydafrika har alltid fascinerat mig, så jag är väldigt glad att få träffa Disa Håstad som ni snart ska få lyssna till. Varsågoda!
När holländare upprättade en handelsstation i Kapstaden på 1600-talet fanns redan San- och Khoikhoi-folken i det vi idag kallar Sydafrika. Så småningom kom också andra afrikanska folk som Xhosa och Zulu, och i slutet av 1700-talet landade engelsmännen. Efter århundraden av krig och konflikter utkristalliserades så småningom den sydafrikanska republiken i början av 1900-talet. Man kom så småningom att tillämpa det vi idag kallar apartheid, den rasåtskillnadspolitik som helt separerade svarta, vita och färgade i skolor, på arbetsplatser och till och med vart i landet man tilläts bo. Först 1994, i och med de första fria valen där Nelson Mandela och hans parti ANC fick makten, avskaffades apartheid. Den som ska berätta mer för oss om Sydafrika är Disa Håstad. Hon är journalist och var under 40 år verksam på Dagens Nyheter. Hon har varit tidningens korrespondent i Moskva och Östeuropa och skrivit ett flertal böcker. Bland annat Brusten regnbåge, Mandelas krossade dröm om Sydafrika. Varsågoda, Allt vill att veta om Sydafrika med Disa Håstad.
Då sitter jag här med Disa Håstad som är journalist, och du har varit verksam vid Dagens Nyheter i många år och också Moskva- och Östeuropa-korrespondent. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om en helt annan världsdel, nämligen Afrika, Sydafrika närmare bestämt. Jag sitter här med en bok framför mig som heter Brusten regnbåge, Mandelas krossade dröm, som handlar om tiden både innan och under och efter apartheid. Jag tänkte vi kunde börja lite grann med en liten historisk tillbakablick. Hur såg Sydafrika och södra Afrika ut när de första europeiska kolonisatörerna kom på 1600-talet?
Då bodde det två folk där. De hette Khoikhoi. De kallades sen av européerna Hottentotter. Och så är bushmännen, nu kallas de San, som var jägare och samlare. De finns fortfarande kvar och är liksom i sin ursprungliga gestalt.
Det var holländarna som var först av de europeiska kolonisatörerna. Vilka var det som kom först och vad hade de för relation till de här, vad ska man säga, ursprungsbefolkningarna?
Ja, för det hade ju kommit, portugiser hade ju varit där och sett det och gått i land, men sen fortsatt eftersom de skulle erövra Indien. Holländarna, de behövde en provianteringsstation, och det var därför som de sände ut en liten grupp människor som skulle på södra Afrikas, alltså på sydspetsen, samla mat som man skulle ge då de skepp som for förbi. Och de skulle ha boskap och de skulle ha färska grönsaker.
Så det var i första hand den här mellanstationen man tänkte sig, och inte någon fast bosättning?
Nej, de hade instruktioner att de inte skulle erövra land, och utan de skulle bara vara på det viset. Men så småningom så blev de frestade att ge sig på de som bodde där, som då var dessa khoikhoi.
Men när de här holländarna gradvis då börjar och erövra mer land och börja odla och så där, kommer det också då fler holländare som...
Det kom, ja, de kallade på flera. Och som då skulle få bo där och skulle få jord direkt som man köpte av hövdingarna. Hövdingarna uppfattade ju inte att de hade sålt jorden. Enligt afrikansk tro så kan man inte sälja jorden om man har den, utan den bara finns och den tillhör alla. Men de här boerna, som de började kallas då, det betyder bonde, de hade och de brukade jorden. Och sen så småningom så gav de sig iväg norrut för att hitta bättre, bättre ställen för sig själva.
Och då har vi då en holländsk eller en boerbefolkning då i Sydafrika. Och sen kommer engelsmännen någon gång i slutet av 1700-talet.
Ja, och genom Napoleonkrigen så satte de sig fast där. Och ja, från och med början av 1800-talet så var det engelskt.
Men det var en strategisk erövring då, att man ville ha kontroll över så att säga segelrutterna och sådär?
Ja.
Vad hände mellan engelsmännen och boerna då?
Boerna var ju mot staten. De ville absolut ha frihet, och frihet betydde för dem att ingen ingrep.
Var de tidiga anarkister kan man säga?
Ja, men engelsmännen var ju helt annorlunda och de såg sig ju som representanter för den brittiska monarkens regering. Så att de införde också andra institutioner där. De införde så småningom ett parlament och de upprättade finansiella institutioner och banker, och allt sånt kom med engelsmännen och det mera ordnade livet. Och de upprättade det som en brittisk koloni till slut.
Men förutom de här sandfolket och khoikhoi och boerna och engelsmännen, så fanns ju ett antal andra folkslag också då i Sydafrika. Ska ja. Vi nämna några av dem också?
Ja, alltså det är ju en väldigt intressant tvistefråga om det fanns några bantustammar, alltså som talade bantuspråk, det vi menar med den svarta befolkningen. Och där nu anser man väl att de kan ha funnits där tidigare. Man har tittat på arkeologiska fynd och ben och så, men det är svårt att bestämma. Men de svarta anser ju att det är en vit lögn att det skulle bara ha funnits dessa khoikhoi och san när den vita mannen kom, för det skulle innebära att de svarta stammarna som började komma in från norr, det var då Zulu och Xhosa framförallt, att de skulle ha varit senare än den vita mannen i Sydafrika, och det kan man förstås inte acceptera. Och det här vet vi faktiskt inget om riktigt.
Då finns alla de här grupperna på något sätt där under någon typ av engelsk eller brittisk överhöghet. Men det uppstår någon typ av konflikt som då mynnar ut i de här två boerkrigen.
Ja. Nej, men alltså de britterna krigade ju hela tiden. De hade ju 9 krig med Xhosa och sen Zulukrigen. Och Entebbe fördrevs ju och gav sig iväg till det nuvarande Zimbabwe. Boerkrigen kom sen och det var då en kamp mellan dominans mellan britter och holländsktalande eller afrikansktalande som de då kallade sig.
Och vad är det som gör att de här krigen startar? Eller det första då, respektive det andra?
Det första, de hade hittat guld och så hade de också hittat diamanter och det ville de då utvinna och då blev också boerna intresserade av detta.
Så det var det gamla vanliga, en kamp om naturresurserna.
Ja.
Men då efter boerkrigen så inträdde någon typ av på något sätt någon typ av stabilitet då i alla fall i den sydafrikanska republiken. När det här ungefär när det här nationalistpartiet grundas då där boer och engelsmän är med så grundas också det som heter ANC men som då heter African Native Congress, va?
De hade en tid under 1800-talet förhandlat med de svarta som jämlika, men nu började de allt mer. Boerna hade ju aldrig sett dem som riktigt människor, utan som några som inte kunde så mycket som dem och inte var så smarta som dem och som de var satta att naturligen härska över. Men nu så gjorde de det också i praktiken. Och så behövde de så att de fick då bara rätt till en tiondel av jorden.
Trots att de var långt fler, större andel av befolkningen.
Ja. De vita var väl vid den här tiden 21% tror jag, befolkningen. Sen behövde man, ansåg man, afrikanerna som arbetskraft, framförallt i gruvorna.
Så det att hålla dem borta från jorden var också ett sätt att få dem att arbeta i de här tunga industrierna.
Ja, visst.
Men apartheid som ideologi, var kom idén ifrån? Fanns det några så här ideologiska influenser till varför det startade?
Det fanns inga stora, inte som hos tyskarna, några stora skrivna verk. Utan det ansågs vara tingens naturliga ordning att det var de vita som skulle gå före. Och apartheid sen kom ju när de fick sociologer som Verwoerd, som var en av boerledarna. Han ansåg att man skulle inte vara, man skulle vara separate but equal. Alltså man skulle vara leva åtskilt. Det gick ju på var ju att man förbjöd och reglerade de svartas liv och de svartas rättigheter på alla sätt, genom att de inte fick bo var de ville. De fick inte gifta sig över rasgränserna. Och de skulle till och med ha olika faciliteter, alltså särskilda toaletter och särskilda parkbänkar och tåg och sånt.
Men man skilde inte bara på svarta och vita, utan man pratade om färgade och eller asiater också. Det var också så att man skapade, kanske kom senare, men man skapade då de här hemländerna, Bantustan.
Ja, det var en del i den här apartheids-idén. Ja. Att de skulle ha egna Bantustan och de skulle vara självständiga.
På 60-talet hände det ett par saker som är lite intressanta. Först någonting som heter Sharpeville-massaken 1960. Vad var det för någonting?
Ja, det var en stor demonstration där man gick ut och där polisen kom och sköt ner dem. Så den blev ju mycket berömd genom sin brutalitet.
Men vid det här laget så har ANC, eller African National Congress,
ANC bildades för att de svarta slog ihop sig efter den här jordabalken 1913. De var en fredsrörelse, alltså en fredlig och rörelse som var mot våld. Sen kom en grupp unga människor som var Nelson Mandela och Oliver Tambo och Govan Mbeki och tog sig in i organisationen. Och då gjorde man den till en kamporganisation. Det var Mandela som fattade beslutet att man skulle bli en kamporganisation och ta till vapen.
Och man var ganska influerad av marxism och kommunism också?
Ja, det var de också.
Och det här var väl någonting som var på modet då i stora delar av Afrika?
Ja.
Under inflytande av Sovjetunionen antar jag också?
Ja, det var ju de som hade pengar att lägga ner på att stödja de här rörelserna och inte hade några principer som svenskarna som ansåg att de inte fick bidra till våld. Utan man bekostade krig och man bekostade partiskolor och sådant. Och man bekostade vapen framförallt till de här rörelserna. Det är ju inte så känt i väst. Det var ju inte känt bland hela den ungdomsrörelse som då vi tillhörde, du och jag. Som var emot apartheid i Sydafrika. Det var ju inte känt att de var kommunister och att de egentligen ville bygga upp ett marxistiskt samhälle nere i Sydafrika.
Också i början av 60-talet så finns det en rättegång som heter Rivonia-rättegångarna. Där flera av de här ledande ANC, ledarna döms till långa fängelsestraff bland annat.
Ja, Mandela. De skulle ha dömts till döden. Ja.
Vad var det de dömdes för egentligen?
Dömdes för uppror och för försök att göra revolution.
På vilket sätt påverkade det här den afrikanska frihetskampen när de här viktigaste ledarna fängslades?
Ja, ANC var ju otroligt försvagat. Det fanns ju knappast. Det var så att ledarna var borta och de andra gick i exil. Och det som var kvar var en rörelse som hette UDF, United Democratic Forces. Men de höll gatorna och det var en bred folklig rörelse. Det har nu sagts att det var bara en frontorganisation för ANC. Det är väl inte helt bevisat, men de hade ju sympati för ANC.
Sen så får jag en känsla av att under då 70-80-talen så sker en gradvis ökande medvetenhet om apartheidsystemets ideologi i hela västvärlden, men kanske framförallt i Sverige.
Ja, i Sverige var den ju mycket påtaglig.
Vilka var det som ledde arbetet för, ska man säga, för ANC och för ett självständigt eller för ett fritt Sydafrika?
Det fanns ju alltså den svenska regeringen inom den socialdemokratiska regeringen, men det var inte bara socialdemokrater utan de borgerliga regeringarna, Ullstens regering till exempel, plussade på biståndet. Det handhades av någonting som kallades flyktingberedningen där man hade pengar till de här rörelserna. Och det gick väldigt mycket pengar och man talade inte så högt om det. Svenska socialdemokrater säger, när jag säger att det var hemligt så blir de arga och säger att det var det inte. Men det är klart det hölls hemligt. Det diskuterades inte offentligt i regeringen utan det lades på dels därför att man inte ville utsätta sydafrikanerna för det. Det fanns ju en polisstat och nationalistpartiet. Så att som förföljde de som fick dessa bidrag. Men ANC levde i stort sett på svenska bidrag och betalade sina hyror och flygbiljetter och löner med detta. Medan då socialistländerna med Sovjet i spetsen betalade för deras vapen.
Vad var det då som till sist fick apartheid att försvinna som system? Vad var det som hände där under 80-talet?
Alltså, ekonomin var ju aldrig så stark som man hade trott. Utan de hade ju svårigheter och sanktionerna hade ju en verkan. Men det avgörande var också att Botha, denna presidenten, P. PW-båtar. Han insåg att det gick inte att hålla uppe den här stränga apartheid som hade tänkts ut av en av hans företrädare, Verwoerd, som var sociolog och tyckte det var intressant att experimentera fram och tänka ut en ny samhällsmodell. Han mördades sen av en vaktmästare i parlamentet. Det man framför allt var rädd för var ju att eftersom de svarta understöddes av Sovjetunionen och de allierade, så ansåg man att man höll på och räddade världen från kommunism.
Okej, så det var en rad anledningar. Och sen så...
Ja, sen föll alltså Sovjetväldet under Gorbatjov. Och då upptäckte man i Sydafrika att det fanns ingenting att vara rädd för längre. Och då kunde till slut de Klerk befria Mandela. Han hade befriat de andra innan. Och... Mm.
Så Mandela var den sista samvetsfången då, så att säga?
Ja.
Och de Klerk är efterträdare till Botha som premiärminister i Sydafrika. Och
ja.
Han har görande för att han inser att han måste göra, eller har han en ideologisk övertygelse om att systemet är fel, eller vet man någonting om hans bevekelsegrunder?
Enligt hans memoarer så inser han att han måste avskaffa apartheid. Och sen var det några som inte kunde förlåta honom att han hade medverkat i tidigare regeringar och då utfört apartheidregeringens vilja.
Mandela är då frigiven. Var det självklart då att det skulle vara Nelson Mandela som skulle leda det fria Sydafrika?
Det finns olika skvaller att det var inte helt säkert att det skulle vara han, utan det fanns ju andra också. Men han var ju ändå, hade blivit, medan de satt i fängelse, ledande och moraliskt högtstående och hade mycket höga etiska principer. Och så han hade också utåt blivit en stor symbol, så det var svårt att gå förbi honom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Sen i början av 90-talet där, så innan de första fria valen 94, så utkämpades det någon typ av strider mellan ANC och en rörelse som heter Inkatha. Vilka var
Inkatha
de?
Inkatha var det här Zulu-partiet som jag har nämnt, alltså som var under Buthelezi. Det var ett anti-apartheid-parti. Det var ett mycket stort parti. Zulu-erna var ju, de är ju den största befolkningsgruppen, och det här partiet hade 1,8 miljoner medlemmar, så att de var mycket större än ANC. ANC var alltså mycket rädda för dem och ville inte att Zulu-erna skulle dominera, och ansåg att Zulu-erna var primitiva, och de Zulu-erna levde med månggifte och de hade sina primitiva vapen. Och nu kan man diskutera vem som var mest primitiv eller minst modern av dem. Det fanns på alla kanter, tror jag. Men Medan man förberedde det svarta maktövertagandet, och det var liksom inte någon tvekan efter det att de Klerk hade förklarat i parlamentet 1990 i februari att Mandela skulle befrias och ANC skulle legaliseras, så var det inte frågan om annat än att om man hade fria val så skulle förstås majoriteten, den svarta majoriteten, vinna. Och det höll man på med och skrev en författning i 4 år där det var förhandlingar. Det var stora förhandlingar, men ANC ville ha det till att de ensamma representerade de svarta. På marken så utkämpade man då väldigt mycket strider mellan ANC och Inkatha, där ANC-propagandan försökte få det till att Inkatha var primitiva och våldsbenägna. Men det man vet nu är att det var otroligt många Inkatha-politiker som dödades, och deras barn brändes i sina hem, och minst 400 ledare och en rad tusentals vanliga människor. ANC försökte ju sprida en bild av sig, eller det fanns en bild, jag vet inte ens om de spred det medvetet, men det fanns ju en bild i Sverige att de fortfarande var en freds- och icke-våldsrörelse. Och här har man ju haft svårt att ta till sig hur mycket våld som faktiskt fanns i Sydafrika och hur mycket våld som ANC stod för. Förutom att de då hade en gerillaarmé som de aldrig fick in i landet, utan den satt ute i Tanzania och i Angola. De hade bekymmer med de ledande kamraterna i ANC, för att de här meniga soldaterna förstod inte varför de aldrig fick ge sig in och kämpa. Och de gjorde uppror och de anklagades för olika förräderiaktioner, och man hängde dem och man hade olika utrensningar. Det är också sånt som man aldrig lyckades, det fick ingen veta, och när det kom ut så sades det att detta var propaganda och det var apartheidspropaganda bara, och man ANC tystade ner det och hade en väldig makt över sinnena, så att det var mycket som aldrig kom fram. Mm. Och inte heller deras avrättningsmetoder, som man inte diskuterade. De hade mycket brutala metoder, den här så kallade necklacing, att man la ett bildäck över en människa så att den inte kunde röra sig och inte röra armarna. Och så hällde man bensin i detta bildäck och tuttade på.
Men är det på något sätt, kan man knyta det direkt till ANC, eller är det mer indicier alltså kring vem som gjorde vad under de här åren?
Nej, att det var de som hade dessa avrättningsmetoder och hade en indoktrinering i befolkningen vad man skulle göra. Att man skulle ha skolbojkotter och att man skulle strejka. Det står utom tvivel, och det vet alla.
Sen de första fria valen 94 är en stor framgång för ANC.
Ja, en inte allt för stor framgång, för de fick inte 2/3 majoritet. Utan de fick väl, 61-någonting procent. Sen har jag då träffat deras valexpert Steven Friedman, som då var ordförande i övervakningskommissionen för valen. Och han sa att det här valresultatet var ett förhandlat resultat. Att ingen egentligen visste hur det hade gått till och vilka som hade röstat för vad. Utan att man förhandlade bakom stängda dörrar i partierna tills man kom fram till vad var och en ville ha. Och jag vet inte om detta är sant, men han har skrivit det. många gånger och har ingen har direkt gått emot honom. Så det är väl sant. Mm. Och det som var slående var att Inkatha fick så låga siffror fast de var så stora. De fick till slut bara 10%.
Många av de här ANC-ledarna var ju då övertygade kommunister, eller hade varit i alla fall. Men varför utvecklades ändå Sydafrika mer mot en marknadsekonomi, tror du?
Ja, det är en stor fråga som man diskuterar nu. Där man undrar om de sålde ut sig. Det anses att de hade sålt ut sig, att Mandela hade sålt ut sig till väst. De hade ju ett partiprogram som gick ut på att man skulle ha en mycket mer distributiv demokrati och dela ut den. Nu var alltså ekonomin mycket, mycket svårare, i ett svårare skick än vad de visste om. Det blev så att man började inte med någon omedelbar socialisering, utan man höll sig på marknadsekonomins sida. Och man ville inte heller, det var någonting som den tillträdande finansministern Trevor Manuel, en färgad från Kapstan, ansåg att man inte ville stå i skuld till IMF.
Desmond Tutu ledde under de här åren också en sannings- och försoningskommission.
Biskopen i Kapstaden, ja, Desmond Tutu. Ja,
som jag förstod som ett led i att på något sätt få bygga samman den här regnbågsnationen som du pratade om. Vad innebar den här kommissionen?
Ja, regnbågsnationen var hans idé. Det var han som först myntade uttrycket och sen tog man dela över det. Att alla skulle vara delaktiga. Och idén var att man inte ville ha en hämnd. Och att det inte skulle förmörka framtiden, utan alla skulle få vara med och de vita skulle... De vita hade ju... De Klerk hade ju försökt förhandla fram till att det skulle ständigt vara en samlingsregering där hans nationalistparti alltid skulle få vara med. Men det var ingen som ville godkänna detta annat än på 5 år framåt, så att... De Klerk blev ovän med regeringen och lämnade den i förtid, alltså innan de 5 åren gick ut. Men nu så skulle man då... Ja, alla, idén med försoningskommissionen var att man skulle bekänna och be om ursäkt för brott som var begångna, och så skulle man tala ut om dem och så skulle allt förlåtas. Det hade ju funnits sådana kommissioner tidigare i olika länder. Så det gjorde man. Det man kritiserade denna kommissionen, den var en sån här vandrande show. Den var i olika städer och den var då sammansatt av oförvitliga män och kvinnor som skulle lyssna på det här. Men det var ingen domstol och man brydde sig inte om särskild bevisföring, utan det räckte liksom med bekännelser och vittnesmål. Man försökte aldrig ingå i en hårdare juridik, och det blev sen inga straff heller, utan alla förläts.
Hur länge satt Mandela vid makten och hur förändrades Sydafrika under de här åren?
Alltså, Mandela var ju en ganska flyktig person i landet. Han for runt och talade och försökte skaffa pengar. Det var då det sades att han sålde sig för att det kostade sig och så många miljoner att fotografera sig med honom. Och allt detta gjorde han till olika fonder. Regeringen skötte han, men framförallt så var det Thabo Mbeki, en yngre universitetsutbildad person som fungerade som någon slags premiärminister. Han var vicepresident. De Klerk var också vicepresident.
Men kan man säga att Mandela mer var en sån här PR-figur och galjonsfigur, att han var mer intresserad av det storpolitiska och bygga upp kontakter med omvärlden än han var av det inrikespolitiska?
Ja, det var han. Även om han var helt klar över många saker. Han var helt klar över försoningstanken och han var helt klar över att man behövde demokrati och mera demokratisk erfarenhet. Han tillsatte demokratiska kommissionärer som skulle reda upp i olika saker. I rättsväsendet, i fängelserna och föra fram kvinnornas sak. Och... Mm.
Men han lämnade över till just den här Thabo Mbeki som vi har pratat om då någon gång i mitten av 00-talet, är det väl, eller?
Ja, just det.
Varför gjorde han det? Var det att han kände att han...
Hans period gick ut.
Ja, just det. Precis,
han ville inte ställa upp för en ny valperiod.
Thabo Mbeki har ju fått väldigt mycket kritik, eller speciellt. Han hade ju en väldigt speciell idé om HIV och AIDS. Att det inte hade något samband och så vidare. Det låter ju väldigt inkompetent. Vem är han?
Ja, han var son till en mycket känd anti-apartheid-kämpe, Govan Mbeki, som satt på Robben Island tillsammans med Nelson Mandela och som var också en hårdför kommunist. Och Thabo blev då en av dem som för rörelsen skull, alltså för ANC, skickades till utlandet för att gå på universitet. Och han fick ingen plats i Oxford eller Cambridge, utan han kom till Sussex som var ett modernt universitet. Han var en mycket intelligent och intressant person och som sen ledde ANC i exil i många år. Men han var också kommunist. Han var på partiskolan i Moskva. Och jag hade trott alltid att han blev trött på kommunismen han såg i praktik i Moskva. Men enligt hans bror, Moletsin Beki, så tror han fortfarande på kommunismen. Och han hade en väldigt stark känsla för Afrika och ansåg därför att det fanns olika konspirationer fortfarande mot de svarta. Och en av dem var då det här med AIDS, att han uppfattade det som att man i väst håller det emot Afrika att den svarte mannen kom med AIDS. Och därför så försökte han på alla sätt att lätta denna skuldbörda och satt och läste och kom fram till att HIV inte hade något samband med AIDS och så vidare. Och ja, han gjorde det ju väldigt mycket svårare för landet eftersom han förbjöd bromsmediciner och förbjöd diskussion om AIDS och hur man skulle kunna komma åt den och gick på olika idéer av andra människor.
Mm. Vissa har ju till och med hävdat att det rent med hur många människoliv som spilldes under de här åren, att det var värre än apartheid på det sättet.
Jo, man har sagt det, så att de miljoner som dog i AIDS under hans tid var onödiga, att de hade kunnat räddas eller de hade åtminstone kunnat få några flera liv. Men det var alltså 300 000 människor som dog om året under hans maktperiod.
Men han tvingas avgå så småningom, men det är någon korruptionsanklagelse?
Jo, alltså han råkade illa ut som politiker när under partikongressen i Polokwane 2007 så fanns det då ett uppror i ANC där han avsattes från sin post som ordförande, och då kunde han inte heller vara president utan fick avgå från den posten. Och det var ett stort nederlag och mycket snöpligt. På något sätt så har hans moraliska resning. Alltså trots det här med AIDS som ju var förfärligt. Men han har ju inte varit känd som korrupt eller på något sätt. Så att hans rykte har överlevt. Han anses inte som en förfärlig person, utan den som nu anses som en förfärlig och korrupt person är hans efterträdare Zuma, som hade varit... Han satt också på Robben Island. Han utpekades som korrupt i flera omgångar och fick en korruptionsdom på sig och blev därför, eftersom det skedde under en Mbekis maktperiod, så fick han då en stor fläck. Och hatade naturligtvis Mbeki efter detta.
Så var han en av de som såg till att Mbeki fick avgå?
Ja, och han var ledare för motfraktionen och blev då partiets ledare och så småningom president.
Jacob Zuma, han är ju känd som en ganska frivol eller så här kvinnokar. Han har dels är han för månggifte, som jag har förstått det. Och dels har han haft en massa utomäktenskapliga affärer också. Han har till och med varit anklagad för våldtäkt vid något tillfälle.
Ja, just det.
Och det var då han yttrade det här, vad ska man säga, jag kände uttalandet att han var inte rädd för att ha blivit hivsmittad för att han duschade efteråt. Var
ja, just precis. Ja, nej, alla skrattade åt detta, men de tycker ju, alltså många sydafrikaner tycker ju att han är så omodern och så primitiv och så. Men sen den här sexualmoralen, det kan man diskutera. Han talar ju öppet om det, de andra har gjort det mer diskret.
Ah, okay.
Jag menar, också Mandela hade ju barn på byn, det var ju känt.
Men med de här senaste ledarna för ANC då verkar ju inte ha förvaltat, i alla fall om man gör en okulär besiktning, det verkar inte förvalta att Mandelas, vad ska man säga, arv så där vidare bra.
ANC är ju ett väldigt, det är ju ett maktparti som uppför sig som om det var en enpartistat. Och det är ju väldigt, de är väldigt måna om att det ska vara disciplin i partiet och tillåter inga röster som kritiserar det. Det finns ju ingen offentlig kritik egentligen.
Mm. Vad finns det för utmanare då till ANC på det politiska planet?
Det stora utmanaren nu, förut så var det ju Inkatha-partiet, men det har blivit försvagat, mycket försvagat. Den stora utmaningen är ju Democratic Alliance, DA, som är nu, det kallas ett vitt parti. Och det försöker komma ifrån då. Men det är så traditionerna från en rad liberala partier som fanns och som var opposition till nationalistpartiet under apartheidstiden. Och de har nu blivit detta DA som dominerar västra Kapprovinsen och Kapstaden. Där finns det ju inte heller några svarta egentligen, där finns mest färgade. Och de är i detta parti och de har haft både premiärministerplatsen i den provinsen och borgmästarplatsen i Kapstaden sedan länge. Och hotar nu på allvar ANC. De gick fram väldigt mycket i det senaste valet 2014.
Men hur försöker de också att bli ett parti för alla och inte bara
traditionellt? Nu har de en svart ledare. Mm. De hade en vit ledare som var Helen Zille, tysk, men hon avgick. Och nu har de en svart ledare som är en ung man. Mm. Som är mycket artikulerad.
Du har ju under ditt arbete med den här boken rest runt i Sydafrika och träffat en mängd personer som har på ett eller annat sätt varit med i kampen mot apartheid och även så utvecklat det fria Sydafrika. Vad är din bild av Sydafrika idag? Vad tror du, om du skulle sia in i framtiden, vad tror du är på väg att hända eller vad tror du kan hända?
Mycket av det, alltså en del har gjorts. Till exempel så byggde man bort en stor del av bostadsbristen. Man byggde 2 miljoner småhus. Och man gav bidrag till folk. Så att, men det har ju inte blivit det man trodde, det vi trodde som bekämpade apartheid. Att det skulle bli ett demokratiskt och västerländskt samhälle. Utan de som nu sitter vid makten, de svarta, de är inte intresserade riktigt av det och inte intresserade av demokratiska traditioner på det sättet. Men sen så är rasismen på något sätt, den finns. Alltså, de svarta kan alltså alltid säga till en vit person som säger något som de inte tycker om att han är rasist. Det är, och han är rasist och vill att apartheid ska komma tillbaka. Det är liksom tråkig mentalitet. Man har försökt att skapa en svart ägarklass också genom en reform som kallas BEE, Black Economic Empowerment. Men den har inte blivit. Den bara skapade en ny svart miljonärsklass och inget annat. Men alltså, de som nu är vid makten, de har inte visat sig att de har ett så känsligt demokratiskt samhälle. Man har inte diskuterat maktövertagandet eller det här våldet under övergångstiden till exempel. Det kommer ut böcker men man försöker tiga ihjäl dem.
För mig som då europé, så kan jag brottas med det ibland. Att vad kan man ställa för krav på andra länders demokratiseringsprocesser? Såklart att man, när man tittar på det från vår horisont, så är det ju såklart att, jag menar, man ser korruption, maktmissbruk och intresse att utveckla liksom vissa delar av den demokratiska apparaten. Och så här. Men jag tänker också att det kanske är svårt att göra allting på en gång.
Oh ja, det är mycket svårt. Ja. Sen är då frågan om målet är det som vi hoppas att det skulle vara. Det är jag inte helt säker på längre.
Tack så jättemycket, Disa Håstad, för att du ville vara med i podden.
Tack ska du ha själv.
Disa Håstad om Sydafrika. Ett land som gått en lång väg men också har en bit kvar att vandra. Jag tänker ofta på det där med perspektiv. Att vi som lever i relativt stabila demokratier ofta är rätt otåliga kring nyare demokratiers utveckling. Samtidigt som det är såklart viktigt att genomlysa problem med våld och korruption. En så hjälteförklarad organisation som ANC behöver såklart granskas som alla andra. Vill ni läsa mer detaljerat om tiden under och efter apartheid, så rekommenderar jag er att läsa Disas bok Brusten regnbåge. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och musiken är komponerad av Svantana. Nu börjar sommaren, men vi på Allt du vill att veta planerar att tuffa på hela sommaren som vanligt. Vi får väldigt mycket förslag på ämnen och det tackar vi för. Har vi inte tackat dig personligen, så gör vi det här. Vissa av er kommer också med konkreta förslag på personer att intervjua, och det känns extra bjussigt, så fortsätt gärna med det. Ni når oss lämpligast på Facebook, där vår sida helt enkelt heter Allt du vill att veta. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.